Kassettens andra sida omfattar Sangsta Anders Eliassons levnadsbeskrivning, egenhändigt skriven av honom, och utdrag ur hans gesällbok.
I mitt hem, Sangsta, den längst i norr liggande gården i Gärdåsby, Malungs socken av Kopparbergs län, föddes jag den 12 augusti 1862. I dopet där höll jag namnet Anders, och som brukligt var sattes gårdsnamnet före dopnamnet och blev alltså Sangsta Anders. Mitt barndomshem var mycket fattigt. Ja, ofta saknade vi det allra nödvändigaste för livets uppehälle. Familjen bestod under någon tid av farfar Sangsta Elias Eliasson den äldre, farmor Eli Marit, född i Västra Fors, min far Sangsta Elias Eliasson den yngre, samt slutligen min syster Marit och mig. Min syster var 2 år äldre än jag. Stugan där vi bodde var en så kallad ryggåstuga, lågt i taket. Ja, så lågt att vi barn utan ansträngning räckte upp till en hylla som var fastspikad under takspärrarna och som löpte efter väggbandet. Vi nådde den när vi ställde oss på den låga långbänken som sträcktes ut efter södra långväggen. I hyllan förvarades diverse småsaker, och den var jämte en kista de egentliga förvaringsställena vi hade att tillgå för de få husgerådsaker och det knappa linneförråd som fanns. Ofta så hände det att medan min farmor, som skötte vår enkla och obetydliga matlagning, var ute i bygden för att söka skaffa något för våra hungriga magar, ja, då blev jag inlåst i stugan tills han återkom. Men om hon, som jag tyckte, ibland dröjde för länge, så började jag oroas och ängslas, och till sist började tårarna framtvingas, kanske av både hunger och rädsla. Min moder, född Lisa Anna Andersdotter, var bördig från Grönlandsby. Hon dog när jag var 4 år gammal, varför jag inte minns henne mycket. Grannarna har sagt mig att hon var en ovanligt vacker och duglig kvinna. Far fick därför ensam uppfostra oss, och därvid var han mycket öm och kärleksfull, varför vi barn älskade och värdade honom mycket högt. Därtill var han en sann, gudfruktig och strängt rättvis person som inpräntade detta rättsbegrepp hos både min syster och mig. Emellan mitt 6:e till 11:e år var far byskollärare i Lima socken. Skollokalen alternerade i de olika stugorna i byarna. Far hade fått en 14 dagars lång lärotid för att utbilda sig i sitt lärarkall hos en gammaldags men duglig folkskollärare, Helge Olof Andersson, vid kyrkskolan i Malung. I min faders byskola fick jag så den första skolundervisningen. Vår ekonomiska ställning förbättrades nu väsentligt, trots den ringa ersättning min far erhöll som lärare. Efter några år slutade far med läraryrket och sysslade dels med bagerirörelse och dels med gårdfarihandel. Under tiden fortsatte jag 2 terminer i en ambulerande folkskola i Östra Fors, 5 à 6 kilometer norr om mitt hem. Och den sträckan skulle tillryggaläggas morgon och kväll. Och eftersom den vägsträckan vintertid oftast var obanad, så hade det sina svårigheter att hinna i tid till skolan. Vår lärare, kallad Lilla Lars, hade fått sin utbildning av prosten Thunblad. Sedan jag gått och läst för prästen vid fyllda 15 år fick jag följa min far till Kristiania och skulle vara honom behjälplig på de norska marknaderna i Kristiania, Drammen, Kongsberg och Skien. Vid dessa sålde vi finare Eskilstuna-smiden som vi hade upplagda på ett stort bord eller disk, och över det hade vi ett tälttak. Under de närmast därpå följande åren så fortsatte jag med gårdfarihandel. I instruktion här fick jag av min far, som följde med mig en halv dag i Kristiania, varefter jag fick reda mig på egen hand. Det sysslade jag med till mitt 18:e år, då då jag genom min fars förmedling erhöll plats som lärling i garveriyrket hos fabrikör J.G. Norbäck i Arvika. Här stannade jag i 3 år och trivdes mycket bra, innan det var ordning och reda i allt. Det var också den första plats där jag själv ansåg att jag kunde ordentligt försörja mig. I hur min lön första året endast var 50 kronor, andra året 75 kronor samt tredje halvåret 50 kronor. Jag fick nämligen min lärotid avkortad med 1/2 år utan att jag begärt det. Den blev alltså 2,5 år. Efter lärotiden stannade jag kvar hos Norbäck en tid som gesäll. Och därefter sökte och erhöll jag plats vid det större garveri i Kristiania. Där stannade jag cirka 5 månader. Därefter fick jag plats att förestå ett mindre garveri i Glava, vilken plats jag innehade i 1 år och 3 månader. Så erhöll jag anställning hos fabrikör Alf Lindgren i Karlstad, vilken ansågs vara en av de förnämsta garvarna i landet. Och därför ansågs det vara en särskild merit att ha haft anställning där. Med arbetet där och med min principal var jag synnerligen belåten. Denna plats lämnade jag efter 1/2 år, då jag nämligen fick ett erbjudande genom missionär Högberg att följa med en armenier och för hans räkning låta uppföra samt förestå ett garveri nere i Kaukasien. Sedan jag konfererat med fabrikörerna Norbäck och Lindgren så antog jag också detta erbjudande. I början av år 1886 reste jag med ovannämnda armenier Papa Kantarajans ner till Shemachai i Kaukasien. Denna stad ligger på Kaukasusbergets södra sida. För uppförandet av ett större garveri ansåg jag nämnda plats olämpligt till följd av dåliga kommunikationer. Men de som skulle starta företaget ville absolut att garveriet skulle uppföras i Shemacha eller i dess omedelbara närhet. Troligen därför, dels att de var bosatta där, dels därför att de hade rätt stora ägor som gränsar in till staden. De fick då sedermera själva se följderna härav genom de fördyrade transportkostnaderna. Efter att vi länge och väl sökt tillstånd och slutligen efter många om och med närhållit sådant för uppförandet av garveri, började vi att i några förut befintliga större byggnader som varit använda för silkesodling inreda nödiga kar som vi tillverkade på platsen. Men vi hade svårigheter eftersom därvarande snickare var helt ovana vid sånt arbete. Fram på sommaren hade vi garveriet så färdigt att vi kunde börja vår verksamhet. Att ha hållit på en tid så att vi fått fram de första proven insjuknade jag i tyfus som höll mig bunden vid sängen närmare 2 månader. Och då svävade jag en tid mellan liv och död. Men så hämtade jag mig dock så småningom och blev omsider fullt frisk. I slutet av år 1886 mina förmän att resa till Tiflis, huvudstaden i Kaukasien, för att se om man därstädes skulle kunna skaffa material och råvara fördelaktigare än där vi förut köpt dem. I detta besök sammanträffade jag med min kära Ida, född Lindholm i Petersburg. Det var första gången vi såg de mera förlovade, och på försommaren 1887 sammanvigdes vi av en tysk luthersk präst som kom och bad att han skulle få viga oss. Vi hade förut rådgjort med en missionär, Höjer, att han i egenskap av svensk missionär skulle sammanviga oss. Vi hade tagit reda på att han hade rätt därtill, men för att villfara den tyska prästen så ansåg Höjer att det var bäst. Höjer var nämligen anställd och stationerad i Macha som Svenska Missionsförbundets missionär. De växlande erfarenheter jag gjorde bland ett halvciviliserat folk i förening med sjukdom till följd av klimatiska förhållanden går jag i huvudsak förbi, eftersom det blir allt för vidlyftigt att vidröra det så att man skulle få något helhetsintryck av det. Till följd av en nedbrytande klimatfeber så måste jag på läkares inrådan byta vistelseort. Och vi beslöt oss fram på sensommaren, svensk som skulle ta platsen efter mig, att resa hem till Sverige. Vid vår genomresa i Petersburg stannade vi några dagar hos min svärfader som var bosatt där. Min svärmor hade på våren samma år fått gå in i den eviga vilan. Kommen till Sverige stannade vi i Stockholm där jag sökte och erhöll plats på den nya stora läderfabriken vid Järla, 5-6 kilometer utanför Stockholm. Där stannade jag bara några få dagar till följd av de lokala förhållandena. Vi reste därifrån till Arvika för att rådgöra med fabrikör Norbeck om både ett och annat. Han beredde mig även arbete tills jag kunde få någon plats. Emellertid fick jag ånyo plats hos fabrikör Lindgren i Karlstad och där stannade jag till våren 1888 då jag reste till min hembygd Malung för att börja egen verksamhet. Fabrikör Norbeck hade förut välvilligt lovat låna mig 1 000 kronor på 10 år med villkor att jag kunde få ett liknande lån på samma villkor av några andra vänner. Och det fick jag också löfte om till sist. Sedan jag varit i Kristiania en gång och fått avslag, min morbror F.O. Andersson och några andra sammansköt var sina 250 kronor som jag fick låna på samma villkor. För att säkerställa mina långivare i händelse av dödsfall hade jag livförsäkrat mig för 3000 kronor i 3 brev, varför jag kunde lämna dem som säkerhet till de olika långivarna. Dessa 2000 kronor jämte några 100 kronor som jag sparat, det var hela mitt rörelsekapital. Och för det skulle jag bygga garveri, köpa material och råvaror samt allt annat som fordrades för driften. Liksom också avlöna de arbetare som jag nödvändigtvis måste anställa. Och slutligen föda mig och min hustru i närmare 1 års tid tills vi kunde få någon inkomst av garverirörelsen. En god vän sa det efter att jag meddelat honom mina här ovan relaterade förhållanden. Hur skall detta gå? Jag svarade, det måste. Och det har gått. Om än med hårt arbete och många bekymmer. Jag fortsatte nu min verksamhet med att mottaga hudar och skinn till beredning, så kallat lönläder, åt allmänheten. Samt att så långt jag förmådde köpa hudar som bereddes till avsalu. De 10 första åren var de strängaste och mest påkostande under hela min levnad. Vissa tider på våren och under hösten arbetade vi ofta utöver midnatt och många gånger före min avresa höll min hustru och jag på till klockan 3 och 4 på morgonen, då jag med hästskjuts skulle resa bort klockan 6 på morgonen för att återlämna det färdigberedda lädret. Under dessa resor som tog en tid av cirka 3 à 4 dagar fick jag liten eller ingen vila emedan jag fick lov att hålla på sent och bittida för att hinna med alla dessa resor. Och därtill fick jag passa mig så att ingen annan kollega kom före mig. Detta var ett oerhört arbete. År 1897 hade rörelsen fått en sådan omfattning att det blev nödvändigt att utöka driften. Och då beslöt jag mig därför att under sommaren låta uppföra en större och tidsenligare fabriksbyggnad nere vid Älvstranden. Och där skulle ånga användas som drivkraft och uppvärmning. Och likaså installerade jag några maskinella anordningar. Sedan den här verkstaden fram på hösten blev färdig så tedde den sig i jämförelse med den vi förut haft storartad med sin murade höga skorsten. Men så hade den också kostat rätt så mycket efter mina förhållanden. I början av år 1898 beslöt jag mig för att bilda aktiebolag för att få större rörelsekapital. Och det gick också jämförelsevis lätt innan företaget då vunnit ett visst förtroende. Sedan jag samrått med några stycken vänner så beslöt vi att starta med ett aktiekapital av minst 50 000 kronor och högst 80 000 kronor. 12 år senare, eller år 1910, utökades aktiekapitalet till lägst kronor 100 000 och högst kronor 300 000. 9 år därefter, eller år 1919, utökades aktiekapitalet till lägst kronor 300 000 och högst kronor 900 000. Och då utgjorde det inbetalda aktiekapitalet den 1 januari 1920 och kronor 600 000. Ja, sålunda är i korthet min levnadsteckning. Det har växlat mellan medgång och motgång, mellan gott rykte och ont rykte. Men trots allt har det gått igenom. Många gånger har det sett mörkt ut. Ja, så mörkt och omöjligt som framför en igenmurad vägg. Och dit kan också hänföras en tid efter kriget. Men under alla tider har dock Herren, min trofaste himmelske fader, varit med, hjälpt och ledsagat mig ut ur svårigheterna. Honom ske tack och pris därför. Min kära maka har också troget stått vid min sida. O, vilken ovärderlig skatt det är att ha en maka som ut i allt vill det rätta och som man tillsammans med får böja sina knän för att gemensamt anropa Herren om hjälp och ledning. Dessa mina rader är inte avsedda att skildra mig som någon märkvärdig person, utan låt meddela efterkommande varifrån den person härstammar som varit grundläggare av det företag som nu bär namnet Anders Eliassons läderindustri aktiebolag. Till efterkommande skulle jag vilja rikta en uppmaning. Börja inget företag eller större utan att du först i ödmjuk bön framlagt dina tankar för den allseende, allvetande himmelske fadern, för att få hans bistånd och skydd och välsignelse. Avsluta inte heller vare sig affärer eller avtal där du inte kan låta den allseendes blickar granska dina avtal, innan du eljest säkert drabbas av följderna. Låt också ditt arbete och dess resultat gagna dina medmänniskor. Förslösa inte dina inkomster genom överdådigt lättfärdigt leverne. Vet att du blott är förvaltare och skall en gång göra räkenskap för din förvaltning. Med ett ord var gudfruktig. Tänk därpå hur den vise Salomo har sagt: Guds fruktan är vishetens begynnelse. Ett gott förstånd hava alla de som aktar därpå. Efter en väntanstid av närmare 20 år föddes vår son Robert den 19 februari 1907. Detta var en stor och glädjande tilldragelse i vårt liv och vi fröjdades och tackade Gud därför. Må Herren och skydda och bevara honom samt fostra honom till att gagna denna ortsbefolkning, dels genom det här ovan relaterade företaget, dels och för övrigt bliva en nyttig samhällsmedlem. Malung den 15 december 1930, Anders Eliasson.